Det här är Kina-podden i P1 om vem och vad som styr Kinas militär. Fria tyglar eller politiskt styre, hur drivs Kinas militär? Varför kommer Kina aldrig släppa Ryssland som sin bästa kompis? Och vad finns i ladorna när det gäller vapen och bomber? Välkomna till Kina-podden i P1 som idag är en repris av en podd från i våras. Med anledning av kriget i Ukraina jämförde vi då Kinas och Rysslands militär. Kina-korrespondent Björn Djurberg och Kina-kommentator Hanna Salberg var med, precis som Ekots David Karlqvist som följer kapprustningen i världen. När vi kommer in jämför David den kinesiska och den ryska militärens kapacitet.
Ja, alltså om man tittar rent numerärt så är ju Kina militärt starkare än Ryssland idag. På alla avseenden, förutom när det gäller kärnvapen. Där har Ryssland fler. Ryssland har kanske runt knappt 5000 kärnvapen, stridsspetsar, och Kina har bara 300. Men Kina håller på att skaffa sig fler, om man beräknar att runt 2030 kommer Kina kanske ha runt 1000 kärnvapen. Det där är en del i avskräckningsförmågan. Förhoppningsvis, det är ju ingen som riktigt vill använda kärnvapen. Men på den punkten är Ryssland starkare än Kina. Men numerärt annars, om man tittar till antalet soldater, antalet stridsvagnar och så vidare, i alla fall antalet moderna stridsvagnar, så är Kina formellt sett starkare. Men för Kinas del, så återigen, det handlar om vad kan man använda och var. För Kinas upprustning de senaste decennierna har handlat om egentligen en enda sak framför allt. Och det är att kunna vinna ett kort, högteknologiskt, högintensivt krig i sitt närområde. I realiteten innebär det Taiwan. Och den kinesiska upprustningen har liksom varit inriktad på kanske framförallt två saker. Dels att föra ett krig mot Taiwan, att kunna genomföra den operationen, den landstigningen. Det är ganska långt ut i havet där Taiwan ligger. Det är den ena delen, och de vapensystem och de kapaciteter och de förmågor man försöker skaffa sig. Och sen den andra delen handlar om att hur ska man kunna avskräcka USA från att blanda sig i det här kriget. Och då håller man på att utveckla till exempel sådana här hypersoniska vapen som det pratas så mycket om nu, som Ryssland uppges har använt i Ukraina till exempel.
Vad är det för något?
Sådana hyperson, ja, det är, vad kan man säga, det är en missil, en robot som går väldigt, väldigt snabbt. 5 gånger ljudets hastighet, och det gör egentligen alla ballistiska missiler, alla ballistiska robotar går så fort. Skillnaden i ett sånt här hypersoniskt vapen, det man kallar ett hypersoniskt glidvapen, det är att det går ganska lågt ner i atmosfären, som ett flygplan ungefär, eller lägre. Och det är styrbart, vilket då innebär att det blir väldigt, väldigt svårt att skjuta ner det. Och de vapensystemen har Kina inte så mycket användning för i ett krig kanske mot Taiwan. Men de är väldigt effektiva i att kanske avskräcka USA från att blanda sig i, eftersom man kan använda de här vapensystemen dels mot amerikanska fastlandet, dels mot amerikanska baser i Stilla havet och dels mot amerikanska hangarfartyg. Så att när det gäller det då, och när Kina har kommit långt i utvecklingen av sådana vapen, och man har även kommit mycket längre än Ryssland när det gäller utveckling av vissa typer av då ballistiska robotar, ballistiska missiler som kan användas mot till exempel amerikanska hangarfartyg. Kina har satsat jättemycket på just sådana vapen för att kunna avskräcka USA. Det som man fortfarande inte riktigt vet om Kina har är då den här förmågan till att genomföra en storskalig landstigningsoperation, en amfibieoperation mot Taiwan. Var ligger den kinesiska förmågan att snabbt kunna få över kanske hundratusentals soldater till Taiwan utan att de här fartygen, landstigningsfartygen, båtarna, så att säga, skjuts i sank av Taiwan eller av amerikanerna, för det är de amerikanerna blandar sig i det här. Det är oklart, men vad som är klart är att Kina har under väldigt lång tid velat ha den här förmågan, och man har arbetat hårt för att skaffa sig den förmågan, och man är nog ungefär där nu någonstans att man kan förklara av det. Det är därom tvistade lärde, så att säga.
Men om vi tittar på då hur mycket folk vet om det här, David pratar om ballistiska och hypersoniska vapen och förmågan till storskalig landstigning, Björn, vad sipprar ut om vad som finns och förmågorna och rustandet?
Jo, men de här med hypersoniska vapnena, det är ju någonting som har sipprat ut, kan man säga. Det är svårt att veta. Jag har fast svårt att bedöma liksom vilka uppgifter. Det är ofta från amerikanskt håll att det kommer så här, nu har kineserna gjort si och så, va? Och sen från Kina så brukar man ju förneka allting. Men det finns ju liksom inte vad som sipprar ut, utan vad som faktiskt är känt. Alltså, Kina har ju världens största flotta nu. Militariserar då, som det verkar, Sydkinesiska havet, bygger baser och sätter vapen på de här konstgjorda öarna och sådär. Har ju kommit uppgifter nu på senaste som verkar rätt trovärdiga då. 2027 är ju ett datum som ofta dyker upp också när man pratar om det här moderniseringsprojektet, om man tänker ur en politisk perspektiv, för då har det gått 100 år sedan Folkets befrielsearmé grundades 1927 då. Så Xi Jinping brukar ofta nämna det som liksom ett politiskt ramverk för det här moderniseringsprojektet, som ju också är lite känd. Alltså, man vill ju då göra den kinesiska militären mer effektiv, för den har ju varit väldigt som en tung så där koloss och väldigt korrumperad, och man har ju då försökt komma åt korruptionen också. Det är svårt att veta hur långt man har kommit där, men flera väldigt högt uppsatta personer har ju fått gå under åren.
Det blir ju lite hypotetiskt det här, eftersom vi inte har sett Kina delta i krig på så länge. David, förresten, hur stor är den risken överhuvudtaget att Kina skulle delta i ett krig?
Ja, alltså om man tittar på... Ja, det är en väldigt bra fråga så att säga, men jag tror att... När man tittar då på krig, om man tittar på Taiwan exempelvis, så är det ju så att Kina har ju alltid sagt att Taiwan ska återförenas med Kina. Man har hela tiden varit tydlig med att det kan mycket väl vara så att vi behöver använda militärt våld för att åstadkomma det. Och jag tror att kriget i Ukraina, det faktum, alltså bara det geopolitiska faktum att Ryssland invaderade Ukraina, ett så storskaligt krig, en så storskalig invasion, ett erövringskrig så att säga. Många hade ju ändå kanske trott eller hoppats på att erövringskrig var något som hörde det förgångna till. Och jag tror att den här invasionen som Ryssland har gjort i Ukraina visar ju med all önskvärd tydlighet att så är inte fallet, utan det är fortfarande en realitet, det är fortfarande något som kan hända. Och jag tror att många därmed också har insett att risken för att Kina faktiskt ska agera militärt mot Taiwan är en realitet. Det är inte något som man kan tänka, men det kommer de inte göra, det är för hög risk, det är för riskabelt, utan sådana här saker kan hända, de händer. Och jag tror att i det avseendet så tror jag att inte risken har ökat för Kina att invadera Taiwan på grund av kriget i Ukraina till exempel. Däremot så tror jag att man kanske inser i omvärlden men att det här är faktiskt en högst påtaglig realitet.
Men om vi tittar på vad Kina har då när det kommer till militärer, Hanna, hur drivs den kinesiska militären? Är det fria tyglar eller är det politiskt styre? Eller?
Nej, det är en militär, det är inte fria tyglar. För det första så tillhör ju befrielsearmén kommunistpartiet. Det är lite intressant. Vi tänker nog här ofta att det är staten som äger armén, men eller militären. Och i Kina så är det väldigt starkt förknippat med partiet, precis som Björn förklarade. Det handlar alltså om stark politisk styrning. Sen har ju Kinas militär varit inne under många år i en moderniseringsprocess som handlar om att dra militären mer åt det högteknologiska och stridsberedskap. Och där får man ju också anta att man har tagit till sig någonting av hur andra länder agerar när de krigar. Vi har ju inte kunnat se Kina i en strid sen, ja, knappt Vietnamkriget. Koreakriget på 50-talet gick ju hemskt. Det var en massslakt och Mao Zedongs egen son strök med på kuppen. Framställs idag som att det var en stor seger och så vidare, men det var det inte. Vi har ju inte kunnat jämföra. Ryssland har ju till exempel senast varit inblandat i Syrien. Vi har kunnat se hur man har stridit i Tjetjenien. USA är ju det stora land som har med i flest krig, så vi kan ha anledning att observera hur de agerar på riktigt. Men Kina är ju nästan okänt.
Hanna tog upp det här med det sino-vietnamesiska kriget, alltså 1979. Alltså det tycker jag är rätt intressant med tanke på det som David nämnde också, det här med anfallskrig och såna här invasioner. Alltså, för det var ju lite av en sån ett sånt krig. Alltså Kina invaderade ju i realiteten norra Vietnam. Man gick in med väldigt stor trupp. Och det finns rätt intressanta likheter ändå med vad Ryssland har agerat i Ukraina. Alltså dels där orsaken till kriget, alltså det var ju också geopolitiska mål i den bemärkelsen att man ville, liksom, som man sa då, lära Vietnam en läxa. För att Vietnam hade avsatt den pro-kinesiska regimen i Kambodja, alltså grannlandet där, som de röda Pol Pot, de röda khmererna. Så liksom man gick in då från Kinas håll just av de här anledningarna. Också en annan anledning man brukar nämna är att man skulle skydda en minoritet. Samma sak som Ryssland brukar ange nu då, när man går in i Ukraina, den ryskspråkiga minoriteten. Och precis som i Ukraina då, så gick det ju inte som man tänkte sig, utan man tog ju rätt stora förluster den kinesiska sidan och drog sig tillbaka då efter en månad och hävdade att man hade nått sina mål. Och intressant då, med tanke på den retoriken vi hör från kinesiska kommunistpartiet och utrikesdepartementet idag, man brukar säga så här, Kina har aldrig attackerat något annat land och sådär. Vi står alltid för fred och så. Alltså, det här kriget kallas ju i Kina för Duyuanan Zilei Fanjidan, alltså självförsvarskriget mot Vietnam. Så beskrivs det, att det är ett självförsvarskrig. Och vad ett självförsvarskrig är, ja, det är väl upp till filosoferna kanske, men det är ju exakt så som Putin försvarar sitt agerande i Ukraina nu också.
Ja, Putin pratar ju lite om självförsvarskrig mot NATO. David, kan Kina på något sätt inspireras av det där?
Jag tror att om man tittar på jag tror det finns väldigt, väldigt många lärdomar för Kina att dra från det här kriget. Och jag tror det finns väldigt många lärdomar för Taiwan att dra från det här kriget. Om man tittar på Taiwan kanske först då, så hur har Ukraina lyckats stå emot den här ryska invasionen? Om vi bortser från alla tillkortakommanden på rysk sida. Och Taiwan har mött det här genom att använda sig av vad man kallar för mer asymmetrisk krigföring. Alltså man strider med små förband som har ganska mycket frihet att agera själva. De har potenta vapensystem i form av såna här pansarvärnsrobotar de har fått från USA och luftvärnsrobotar de har fått från USA, som man håller på axeln då och skjuter på ganska kort avstånd mot stridsvagnar eller flygplan eller helikoptrar, men har ju nått enorm framgång med det. Och jag tror att för Taiwans del så finns det nog många lärdomar att dra, dels när det gäller det, för Taiwan har satsat väldigt mycket på att bygga upp mer högteknologiska system. Man har velat köpa stridsflygplan, man har velat köpa avancerade långdistansrobotar och sånt här från USA, för man har tänkt att det är det som kommer att göra att vi kan stå emot Kina. Nu visar realiteten i Ukraina att ja, alltså sådana vapen är såklart viktiga, men det som verkligen fäller avgörandet nu, det är förmågan till att ha välutbildad trupp som leds av välutbildade officerare i alla fall, som har fått mycket utbildning av väst under de gångna åren här, med de här vapensystemen, och som då kan man använder sig av stora delar av befolkningen. Taiwan har också hamnat ganska mycket på efterkälken när det gäller utbildning av värnplikta till exempel de senaste åren. Det har man sett bara nu sen kriget i Ukraina började, att man direkt försöker utbilda större delar av befolkningen igen, för man inser att man behöver mycket folk som kan strida på det här viset. Och Taiwan skiljer sig från Ukraina på många sätt. Taiwan är mindre. Det är också bergigare. Att det är mindre verkar ju till Taiwans nackdel. Att det är bergigare verkar till Taiwans fördel. Det är svårare terräng för stora kinesiska trupper att röra sig. Så för Taiwan finns det många lärdomar. För Kinas del finns det också många lärdomar. Den kinesiska och den ryska militären är uppbyggda på ungefär ganska likartat sätt. Kina byggde upp sin militär mycket som med den sovjetiska militären som modell. Och i militära sammanhang så kan man väldigt förenklat säga att det finns två primära sätt att styra militär verksamhet på. Det ena är så kallad kommandodoktrin, kommandostrategi, och det andra är uppdragstaktik. Kommandodoktrinen går ut på att man har ett väldigt centraliserat ledarskap. Till exempel en chef säger till en underlydande chef så här: jag vill att du och ditt förband ska ta den här kullen där borta. Så här ska ni göra. Och så får den här underlydande chefen en manual för hur den högre chefen tänker sig att den här kullen ska tas. Ja, säger han, och sen så genomför han den planen. Det är kommandodoktrin. Uppdragstaktik går ut på att chefen säger, jag vill att du och ditt förband tar den här kullen. Jag struntar fullständigt i hur du gör det. Det får du bestämma själv, men ta kullen. Och de här två olika systemen då, de har olika fördelar och nackdelar, men den sovjetiska doktrinen, den ryska doktrinen och därmed även den kinesiska är väldigt kommandostyrd. Det är väldigt hierarkiskt, man lämnar väldigt lite utrymme till underlydande chefer att fatta egna beslut. Och det har verkligen gjort att Ryssland har gått på pumpen i Ukraina nu, för när sambandet brakar ihop, du får inget radiosamband med dina chefer till exempel, då står de här underlydande cheferna där och tänker, har jag inte fått någon order, vet inte vad jag ska göra. Och så har de inte utbildning och de har inte mandat att ta egna initiativ, och det finns ingen sån kultur heller att man tar egna initiativ, för man vågar inte. I auktoritära system är det här mycket vanligare såklart än i demokratiska system. Det amerikanska systemet är mer uppdragstaktikstyrt. Det är fortfarande ganska kommandostyrt om man jämför till exempel med det svenska eller för den delen det tyska, som är väldigt uppdragstaktikstyrt. Men för Kinas del, som då har en militär som påminner mycket om Ryssland, så är just den här kommandodoktrinen en svaghet i många fall. För tappar man sambandet så står de här underlydande cheferna där och vet inte vad de ska göra. Och man brukar ju säga så att i militära sammanhang att ingen plan överlever den första stridskontakten. Och det har ju i allra högsta grad visat sig vara sant i Ukraina, där Ryssland har dragit upp först den här fräsiga planen att man snabbt skulle ta Kiev, det föll. Och sen så gick man in med 200 000 man enligt en ny plan, och det gick inte det heller, utan man stötte på motstånd. Och så står man där och man vet inte, ingen kan ta initiativ, det blir ingenting gjort. Det tror jag att Kina tittar på väldigt noga nu. Och kanske börjar tänka i grunden att vi behöver kanske använda oss av mer uppdragstaktik här, för att är man på Taiwan, sambandet brakar ihop och då står en massa kinesiska trupper på en ö mitt ute i Stilla havet och vet inte vad tusan de ska göra. Och cheferna har ingen erfarenhet eller mandat att fatta egna beslut. Så där tror jag det finns väldigt mycket lärdomar för Kina och för Taiwan att dra av det här.
Anna, det man har kunnat se nu under de senaste åren med moderniseringen av den kinesiska militären handlar också om att göra militären mer attraktiv. Militäryrket har ju haft en väldigt låg status. Att vara soldat har ju varit ett jobb som man inte har velat skicka sina barn till. Och som jag pratat om förut i Kina-podden så är det ju ofta föräldrarna och släkten som avgör yrkesinriktning, studier och vad man till slut har för yrke. Så att försöka göra militären mer attraktiv handlar till exempel om att man har försökt att göra en tydligare, att ge belöningar, att göra ett system av belöningar för att verka som att man kan få en tydligare utdelning om man gör någonting bra. Och det visar ju också på det här att man försöker att motivera individer att söka ära och söka framgång inom militären. Hur pass väl det lyckas, det vet vi ju inte.
Björn?
Jag ville fråga, superintressant förresten David, att lyssna på kommandostrukturerna. Alltså, eftersom att Kina har liksom en dubbel kommandostruktur vad gäller alltså politiska kommissarier, och sen man har de faktiska operativa då, och det här kan ju, som jag förstår det, att de byter stolar ibland och sådär, ungefär som att det funkar ute i det kinesiska samhället, att man har liksom partisekreterare och så har man borgmästarna och sådär, man har partiet och har man regeringen, så funkar det i militären också. Alltså, hur funkar det i militären? Har du sett någonting om det, David?
Alltså, återigen, precis som i Sovjet, så där man hade sådana här politiska kommissarier överallt i det militära, så har man ju samma system i Kina. Det är oklart i vilken grad de faktiskt påverkar den faktiska militära verksamheten. Men vad man kan konstatera är att militären, både i Sovjet och runt om i världshistorien, tenderar till att avsky dylika politiska kommissarier, oavsett vilken tidsera det rör sig om, eller vilket land det rör sig om, eller vilken politisk ideologi som är styrande. För att de kan oftast mycket mindre om militär verksamhet. Och de tenderar ofta till att bli ett hinder, mer än att hjälpa till. Liksom att, ja, de finns ju där för att militären ska vara politiskt lojal och politiskt trogen. Men när det väl kommer till kritan och det faktiskt ska slåss, så är det inte så himla uppskattat från militär sida att ha någon politisk tillsatt byråkrat där som ska lägga sig i. Liksom. Och det såg vi ju även, alltså om man tittar på Sovjetunionen under kalla krig, eller under andra världskriget, då var det ju lite samma grej där, att det var ju först, ju längre kriget fortskred, desto mer uppenbart blev det att de där politiska kommissarierna, de var mest ett hinder, och så började man mer i praktiken att sidosätta dem. Men det är ju ytterligare en risk, för det kinesiska militära den kinesiska militära strukturen är redan kommandostyrd. Den är redan väldigt hierarkisk. Den är redan liksom formad av det, menar, det politiska klimatet i Kina, som ni vet, är ju extremt repressivt. Det är partiet styr, folk tenderar till att lyda auktoriteter och så vidare. Så menar, hela samhället är redan genomsyrat av den här, det här auktoritära synsättet. Jag menar, en militär organisation i många avseenden speglar också övriga samhällsklimatet. Jag menar, det finns alla anledningar att tro att den kinesiska militären är extremt kommandostyrd och präglad i sinnet hos officerarna av det här att man gör som man blir tillsagd, man tar inga egna initiativ, man hellre att inte göra någonting alls än att göra någonting som kanske blir fel. Det ser vi nu i Ukraina med att de ryska befälhavarna, de ryska cheferna, när de inte får en order, ja, istället för att ta ett eget initiativ och göra någonting aktivt, så tänker man att det är bättre att jag inte gör någonting alls, för då har jag i alla fall inte gjort någonting fel. Vilket i realiteten innebär att man gör fel. Men, så att det här politiska kommissariesystemet kommer nog bara kännas som en friktion. Och jag tror att för Kinas del så, om man vill nå effektivitet med sin militära om man vill nå effektivitet i sin militära organisation i ett eventuellt krig, så bör man nog minska på deras inflytande så mycket som möjligt. Sen om man kommer att göra det eller inte, det återstår ju att se.
Finns det några indikationer på det, att man har tagit intryck?
Om man tagit intryck av kriget i Ukraina, menar du?
Nej, så snabbt tror jag inte man kan se. Men den här trenden att det kan gå bättre om man inte kedjar sin militär vid ett kommando.
Ja, alltså, jag tror att, alltså, som sagt, den kinesiska militären har ju genomgått en enorm förändring sedan kalla kriget, som de flesta militärer runt om i världen. Men, och jag tror att man har nog försökt att skapa en mer modern militär organisation, eller det har man gjort. Men jag tror också att i synnerhet har det nog handlat om det som du sa tidigare, att få bort korruption, få bort olika byråkratiska tungrodda organisatoriska enheter. Man har försökt streamlina det, och Xi Jinping gjort. Och man har då fokuserat mycket på just vapenmateriel och sånt. Men jag tror att just den här kulturen av att det är väldigt top-down-styrt, att det är väldigt hierarkiskt och kommandostyrt, det tror jag nog att man fortfarande är väldigt präglad av.
Ja, det har ju ökat i Kina allmänt under de senaste 10 åren, centraliseringen.
Mm. Ja, alltså, är det någonting jag har sett från Xi Jinpings sida, så har jag verkligen tryckt på det politiska vad gäller armén och vad gäller militären. Och att det liksom, i och för sig alla kinesiska ledare trycker på politiska, men känslan är väl att Xi Jinping gör det väl extra mycket.
Verkligen, till och med i brandkåren.
David, du var ju inne på det här med oro och risker och kärnvapen också. Om vi är då, om man nu kan vara det, hypotetiskt konkreta. Hur stor är benägenheten hos Ryssland respektive Kina att ta till kärnvapen?
Alltså, de kinesiska och ryska kärnvapendoktrinerna skiljer sig åt i ett viktigt avseende. Och det är att Kina har en så kallad no first use policy. Alltså, vi kommer inte använda kärnvapen först-doktrinen. Det innebär att i realiteten så måste någon använda kärnvapen eller massförstörelsevapen mot Kina för att Kina ska kunna göra det tillbaka. Så sägs det officiellt i alla fall. Huruvida det är någonting man kommer följa i realiteten eller inte, det återstår ju att se. Ryssland har en annan doktrin. De har ingen sån no first use policy, att man inte ska använda det först, utan Rysslands kärnvapendoktrin går ut på att om det finns ett existentiellt hot mot Ryssland, om det är så att hela Ryssland riskerar att gå under, till exempel om man invaderas av en stor fientlig armé, ja, då kan man använda sig av kärnvapen. Och det blir ju återigen sen då en tolkningsfråga. Vad är ett existentiellt hot? Betraktar Putin det som ett existentiellt hot att man håller på att förlora kriget i Ukraina? Ja, det kanske han gör. Så att i realiteten så blir det där en tolkningsfråga. Och jag tror att man ska nog inte läsa för mycket in i de här. Men det finns ändå en skillnad i grundsynen där. Att Kina har en och som vi ska inte använda det först. Sen om det verkligen är någonting man följer och man håller på att förlora ett stort krig om Taiwan, ja, det får framtiden utvisa.
Och utifrån det du vet om de här två ländernas militära styrkor och det nuvarande läget, om du spekulerar, om vi ser en ny järnridå med Ryssland och Kina på ena sidan och USA och NATO på den andra, vad har respektive sida att komma med?
Alltså, rent militärt så är det ju så att det blir tydligt i kriget i Ukraina att rent militärt så kan inte Ryssland föra krig. Alltså de har ju liksom, det går ju jättedåligt för dem. De har ju överskattat sin egen militära förmåga något helt otroligt. Och jag menar, hade det blivit ett konventionellt krig mellan NATO och Ryssland, det vill säga ett krig utan kärnvapen, utan massförstörelsevapen, det man kallar för konventionellt krig. Om NATO till exempel skulle bestämma sig för att gå in i Ukraina nu med sina militära styrkor, så hade NATO gjort grus av Ryssland på en kvart. Alltså då, det hade inte ens varit ett krig. Det hade, NATO hade smulat sönder den ryska armén som den ryska armén nu ser ut nu. Men det innebär ju också då risken att för Rysslands del så hade man bara haft en sak kvar att försvara sig med. Och det hade varit kärnvapnena. Och det har Ryssland många av, och de bedöms vara kapabla och bra. Så att när det gäller det, så när det gäller kärnvapenkapaciteten då, det som det till syvende och sist alltid kokar ner till, så är det väl ganska jämnt just nu mellan Ryssland och väst, och Kina då som har sina 300 kärnvapen, 1000 snart, kommer inte bidra markant till att förändra den balansen. Tittar man på konventionella styrkor så återigen, det är väldigt, väldigt svårt att dra slutsatser åt den. Många trodde ju att, man trodde att Rysslands armé, för på pappret var den väldigt mäktig, man trodde att den var också ganska mäktig. I realiteten visade det sig att nej, det var den inte. De missar och fallerar på de här grundläggande sakerna. Så det här med att man räknar stridsvagnar, när Ryssland har över 12 000 stridsvagnar, det är väldigt många stridsvagnar, det är många fler än USA har och många fler än vad som finns i Europa. Det betyder inte så mycket i realiteten, för de där stridsvagnarna var inte så bra, och framförallt det spelar ingen roll hur bra stridsvagnar du har om du inte får fram diesel till dem. Och Ryssland får inte fram diesel till dem. Och jag tror att för Kinas del så, många menar ju att Kina vill konkurrera med USA på ett globalt plan och bli en global maktspelare. Och det kanske de vill. Eller vill de bara dominera sitt närområde? Alldeles oavsett vilket, så det som Kina framförallt nu rustar för är ju att vinna det här kriget i sitt närområde. Inte att vinna ett krig mot USA i södra Afrika eller något sånt. Det hade USA vunnit, för de har mycket bättre kapacitet att föra sin trupp till andra sidan världen och kriga där. Men att kriga i Kinas närområde, att kriga om Taiwan och runt Taiwan och i det havsområdet, ja, den kapaciteten att vinna ett sånt konventionellt krig, den har nog Kina redan nu. Är det många som anar. Och på pappret, ja, det har de också. Om de har det i realiteten, det går knappt att svara på förrän det faktiskt blir ett sånt krig.
Det sa David Karlqvist, reporter på Ekot med fokus på internationell kapprustning, när han var med i den här podden som alltså spelades in i mars i år. Ni hörde också Hanna Salberg, Kina-kommentator, och Björn Djurberg, korrespondent i Peking. Producent för podden var Kajsa Boglind, tekniker Susanne Martinsson, och jag heter Helene Benno. Nu under sommaren sänder vi under några veckor repriser från senaste året, men i mitten av augusti är vi tillbaka igen med nya avsnitt. Lyssna då!